Vi ber. Tror jag. Ber vi? Ja. Herre, vi tackar dig för idag. Tack för att vi får vara här. Tack för din nåd, Herre, för att vi får möta dig, Jesus. För att du är centrum för oss, för din godhet, Jesus. Tack för att du är ljuset i mörkret och ja, du är alltings centrum. Och vi får samlas runt dig, Jesus. Vi får ta emot dig i våra liv. Där vi är svaga, där är du stark. Kom nu, heligande. Kom och fyll oss där vi är, där vi sitter. Kom och led oss. Kom och led den här stunden. Låt oss få ta emot ditt ord. Amen. Okej. Idag är tredje söndagen i advent och vi samlas här idag. Det är inspirerande, tycker jag, att få höra om padar, vad som händer på andra ställen i världen. Ställen som vi som församling också har relation till. Vad gör Gud runt om i våran värld? Och hur kan vi ta emot det här idag? Hur kan vi ta emot det i våra liv? Och det kan också kännas väldigt distanserat vad som händer i en liten by i Indien. Särskilt om man inte har varit i Indien, inte varit i Asien, inte varit i något som liknar ens den kulturen. Men vi får på något sätt ändå höra att det här är trossyskon som gör någonting där. Det är någonting som händer och vi får inspireras av det. Och jag tror att samtalet av att Gud gör någonting i padar i Indien, på andra ställen i världen. Gud gör någonting på andra ställen i Sverige. Gud gör någonting på andra ställen i Östersund. Och Gud gör någonting mitt ibland oss. Det är någonting som vi får ta till oss och äga. För Gud, han är levande och verksam. Och oavsett om vi ser det eller inte så gör han saker i mitt liv. Han gör saker i ditt liv. Och han gör det hela tiden. Och det finns en kraft av att hålla samtalet levande av vad Gud gör. Och att söka, att se vad är det som pågår, vad är det Gud gör. Och jag tror att vi får hela tiden upptäcka mer av hur kan vi prata om det här, hur kan vi upptäcka det. Och Jesus han rör sig ibland oss, han gör saker. Och jag ser vissa perspektiv, Sara ser vissa andra, Kerstin ser kanske vissa andra. Och vissa saker pågår mitt under näsan på mig som jag inte märker. Och ibland så är det svårt för mig också att se vad gör Gud. För att jag är inte på den våglängden. Det pågår saker i mitt liv som gör det svårt för mig att komma till platsen där jag kan tänka på vad gör Gud. Och då behöver jag bröder och systrar runt omkring mig som dels berättar om vad Gud gör. Men också ställer frågan till mig, men vad gör Gud i ditt liv? Så jag vill bara påminna mig själv om det. Men också uppmuntra er att berätta om det och fråga varandra, vad gör Gud? Vad ser vi? Och känner vi att vi ser ingenting, får vi be. Och som Sara var inne på förut så, Vi är i adventstiden och det är en förberedelsetid inför julen. Och i kyrkoåret så är det färgen lila eller blå. Och det är botens och ångerns färg som får vara den här förberedelsetiden. Och det är att vi får förbereda oss för vad som ska komma. Att vi får vända om och lägga ner det som vi egentligen står i för att vi ska komma till den platsen där vi kan ta emot den här högtiden som kommer, eller det som Gud har för oss. I det här fallet så är det julen, och då kommer han i sin inkarnation i Jesus barnet, där han ger sig själv till oss. Och det är någonting som vi får förbereda oss för och ta emot. Och då får vi komma tillbaka till det här att i vårt omvändande så Gud är på riktigt och han gör saker. Och jag tror att han påminner oss om det, särskilt under den här tiden nu. Att han gör saker och han är aktiv. Och det leder oss lite grann tillbaka till den gammaltestamentliga texten idag. Som är från Malaki 4, och jag tycker att det är en fantastisk text och ett fantastiskt löfte och någonting som är värt att läsa en gång till. Så jag kommer göra det. Det är Malaki 4, vers 4-6. Så står det så här: kom ihåg min tjänare Moses lag som jag gav honom på Horeb, stadgar och föreskrifter för hela Israel. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Och han talar om Herrens fruktansvärda dag, och det är kanske man kan känna, är det ett fantastiskt löfte? Och det är det, för att det är Herrens fruktansvärda dag och Herren är med i det. Men det som är att han lovar att sända profeten Elias ande. Han lovar att sända den här profetians ande till sitt folk, till världen, innan den här dagen kommer. För att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Och jag tror att det här är väldigt viktigt för oss, för att se vad innebär det för oss och varför är det just profeten Elias ande som han ska sända för att göra detta. Och är det viktigt att fädernas hjärtan vänds till barnen och barnens hjärtan till hans fäder? Jag tror att det ligger någonting i det, för att han säger att det ska ske innan Herrens fruktansvärda dag, så att han inte kommer och viger landet åt förintelse. Men om vi tittar på den här profetian lite grann, så ser vi att den kommer, Malaki profeten här. Det här är det sista som står skrivet i Gamla testamentet. Det är det som ger skjutsen in i Nya testamentet, de här orden. Och Malaki lever i en ganska mörk tid för Israel. Det är ganska tufft och utmanande. De har varit fångar i babyloniska riket, persiska riket, och så har folket fått återvända till Israel, och det är inte helt enkelt för dem att återvända. De har fått bygga upp Jerusalem och så, men det är mycket avgudadyrkan som kommer tillbaka in bland folket. De har med sig traditioner från fångenskapen, och det är mycket som försiggår som Malaki också får profetera in i. Och ser vi vad som följer sen också, så är det många, många år, hundratals år av profetisk tystnad, och det är lidande, och de blir återigen ockuperade av olika styrkor. Romarriket kommer in och så vidare. Och det här är liksom situationen som han talar in i. Så det är en tuff tid. Och han talar då om att det han riktar in den här profetian mot, det är familjen, det är relationer, det är statusen på fäder till barnen och deras hjärtan. Hur ska de mötas? Det är statusen på familjen och att Gud kommer resa upp familjen och banden mellan generationer innan slutet kommer då, innan Herrens dag kommer. Och sen ser vi i Nya testamentet att Jesus, han hänvisar till att Johannes döparen han var Elias som skulle komma. Men sen ska Elias ande komma igen innan slutet kommer, säger Jesus också. Så jag tror att det här kommer komma, att det talar om sluttiden också. Och där har vi som församling och som troende lärjungar, vi har ett uppdrag att stå där och vara en profetisk församling i det. Att ta emot den heliga ande i det. Ta emot vad Gud har för oss. Vad han har för standard. Vad hans ord säger till oss om relationer. Om familjer. Om hur det är menat att leva. Och varför talar han just om profeten Elia? Han skulle kunna tala om vilken profet han ville, om det nu är profetiska anden som han är ute efter. Det finns ju massa fantastiska exempel på profeter i Gamla testamentet. Men han väljer här profeten Elia. Och jag tänker bara på en del olika exempel som Elia står för i Gamla testamentet. Och dels är han lite av ingången i en profetisk tid. Och så är det så här att den tiden som Elia lever i, han lever under kungen Ahab i riket Israel, Nordriket. Israel är delat i två riken och kungen i Nordriket, han är riktigt ond vid den här tiden. Han tar in avgudadyrkan på ett sätt som ingen kung har gjort före honom. Och han gifter sig med en kvinna som heter Isabel. Och hon är från ett annat rike där de tillber en som heter Baal, en avgud. Och han låter henne få sätta en standard i riket som är någonting som de inte har varit med om tidigare. Och det här är på något sätt situationen som scenen som Elia kliver in på. Och vi läser om honom i första kungaboken. Kapitel 17 börjar berättelsen om Elia. Och ser vi då vad som leder upp till det här. Så Ahab blir kung. Och under hans tid så står det så här att i slutet av kapitel 16. Under hans tid byggde Hiel från Betel åter upp Jeriko. När han lade grunden till staden kostade det honom hans äldste son Abiram. Och när han satte upp dess portar kostade det honom hans yngste son Segub. Detta hände enligt det ord som Herren hade talat genom Josua Nuns son. Jag vet inte om ni är medvetna om det här, men när Israel intog det förlovade landet i Josua bok, när de gick in i Kanans land och Josua ledde dem, så första staden de erövrade var Jeriko, och de tågade runt staden och på sjunde dagen så blåste de i basunerna och murarna föll ner och de förintade hela staden. Och Josua han profeterade där och sa att den som bygger upp den här staden, han ska, när han lägger grunden ska hans äldste son dö. Och när han sätter upp portarna ska hans yngste son dö. Och det är det som händer här i första kungaboken kapitel 16. Så vi ser alltså en situation där en man, han är beredd att offra sina söner för att bygga upp den här staden igen. Oavsett om han trodde på det eller inte, så så blev det ju bevisat för honom när han la grunden för staden. Och sen så fortsatte han att göra det, för de levde med de här texterna och kände till det. Och Elia kommer in i det här, och vad jag tycker är spännande är att Gud gör honom till en fadersfigur. Vi kanske tänker på Elia som Elia, mannen som vinner på Karmel över Baals profeterna. Och det är ett fantastiskt ögonblick i hans liv. Och jag tycker att det är ett spännande tillfälle att få se honom. Och vad kan vi lära oss av det? Vad kan vi lära oss av Elia i den stunden? Hur agerar han med Gud? Men vad Gud gör med Elia och hans resa, det är att han leder honom bort från Israels land. Gud leder Elia till att stänga himlen där så det inte kommer regn på 3 år. Så att det blir svält i landet. Och sen så leder han honom ut ur landet. Han leder honom till en bäck som heter Kerat, tror jag. Men jag kommer inte ihåg exakt. Ja. Men i alla fall, han är vid den bäcken. Och han får vara där och dricka ur bäcken och ta emot mat från fåglar. Men bäcken torkar ut, så han får lära sig att förtrösta på Gud. Och Gud leder honom till ett ställe som heter Sarfat, som ligger i landet som Isabel kommer ifrån. Och Isabel var ju då drottningen som förde in Baal, fruktbarhetsguden. Guden som var den som raserade egentligen relationer. Den som gick emot Guds bud vad gäller äktenskap, och där det var sexuella riter för att tillbe Baal. Och hon, Isabel, när hon kom och var drottning i Israel, så hon var den som förföljde profeterna, dödade profeterna, Herrens profeter. Till det landet sänder Gud Elia. Och han möter där en änka som Gud sänder honom till. Och den här änkan och hennes son får han lov att förse med mat. Hon har bara lite kvar av mjöl och olja som är basen för att göra bröd. Och Elia, han leder henne in i att lita på honom. Och hon får se hur det här kommer räcka under hela de 3 åren. Oljan sinar inte, mjölet har inte slut i krukan. Och han får leva med dem, han får leva där. Och han har sitt rum på övervåningen där han spenderar tid i intimitet med Gud. Och det får han göra i landet där Baal är guden. Så han får vara med Gud, formas av Gud, bli en fader för den här faderlösa sonen, ta hand om änkan. Det får han göra i landet där Baal är Gud. Och han får formas i det under 3 år i intimitet med Gud, tillbakadragen. Och det förbereder honom för striden på Karmel när han möter 400 Baals profeter. Så han har en förberedelsetid. Precis som vi är i en förberedelsetid nu inför julen. Advent är en förberedelsetid. Sen tror jag att man kan ta det här på många sätt. Att vi har olika typer av förberedelsetider för olika saker i våra liv. Att Gud han formar oss för saker som kommer hända. Och vi har olika typer av säsonger, och där är vårt inre rum, vår intimitet med Gud, där som vi låter honom leda oss till och där han får forma oss. Det är en väldigt viktig process av det, och det ser olika ut för oss under olika tider. Senare i Elias liv så leder han honom ut i öknen. Men Men det här får hända med Elia. Och den här sonen som han får bli som en far för. Han dör under tiden hos änkan och änkan är uppgiven. Och kommer till Elia och säger, varför har du ens kommit hit? Men Elia får för första gången i Bibeln väcka en från död till liv. Och vittna på något sätt om Messias som ska komma. Och han får ge liv. Och jag tror att det här är någonting som vi får lära oss utav också här. Att Elia är någon som profetens ande. Är någon som ger liv. Våra relationer, fädernas hjärtan som är vända mot deras barn. Generationer emellan får ge liv till varandra. Och mitt i allt det här så handlar det om att förtrösta på Gud. Elias förtröstan hela vägen, att han vandrar med Gud. Han får se att oljan sinar inte. Och jag får gå steg för steg med Gud. Och han säger, nu ska du gå tillbaka till Ahab och möta honom. Och Elia, det enda han vet egentligen är att okej, nu har det varit svält i 3 år. Och de skyller på mig för detta. Och de vill döda mig. Men jag ska gå och ställa mig där. Och då har han blivit förberedd. Och han får trösta på Gud. Och det jag tänker på där då är att Elia är den här förebilden för oss. Det är Elias ande som Gud kommer sända till världen, tror jag. Och vi som församling är kallade att visa på detta. Att kalla på att visa på hur vi gör relationer. Hur vi står upp för vad som är sant och falskt. Som Elia gör, han ger liv men han skär också ner det som inte är rätt. Genom att han tar bort Baalsprofeterna, han dödar Baalsprofeterna. Han besegrar dem. Och det här med det är fyllt av kärlek i det han gör. Och han följer på ett sånt sätt. Och ibland så kan man bli väldigt svartvit i sånt här också. Jag har en... För att när vi kommer och säger saker om relationer som kyrka. Och säger saker om äktenskap och sexualitet. Och hur vi tror att det här ska se ut. Då kan... Det uppfattas kärlekslöst. För mig så är det så här att jag älskar julen. Och jag älskar den på det sättet så att jag vill värna om, ja, om man kan säga så, julens helighet. Och det, om man tänker på traditioner liksom. Att jag vill inte börja med firandet för tidigt. Jag dricker inte julmust före julafton. Jag försöker att inte äta julskinka för tidigt. Men det är svårt att undvika när det blir julbord och sådana här grejer. Och så, men inte liksom spä på det här. Ja, men vi börjar med julmust i oktober. Eller sådana där grejer. Och sätta upp julpyntet. När ska man göra det? Jag tycker att det gör vi 23. Eller så. Och jag respekterar andra åsikter, men jag inser att det blir väldigt svartvitt och det kan verka kärlekslöst, men det är att jag älskar julen. Och det är en dålig liknelse, men jag tänker att kyrkan och vi som Kristi kropp, vi har en sån kärlek till relationer, till äktenskap, till sexualitet, till hur vi relaterar till varandra. Och det är någonting som vi behöver prata om, värna om, lyfta tillsammans, kunna prata om helt enkelt. Och också dela med världen för att vi har ett gott budskap. Sen kommer det inte alltid uppfattas bra. För att det kan verka som att när jag säger att nej men jag tror inte man ska dricka julmust i oktober. Men så är det någon som gör det. Då kan den bli sur på mig för att jag trampar in på något som den här personen liksom... Vadå, det är ju gott. Och ja, så jag menar bara att vi som församling har som en uppgift att visa på det som både det som ska komma i den sista tiden, och vi har någonting som vi ska hålla ljust och högt, och vi ser på här i Elias tid hur Baal han går emot Guds bud i alla de här områdena med unga och gamla, och vi ser hur de hade guden Moloch som där de offrade sina barn, och hur den här Hiel till exempel då också offrade sina söner för att få bygga upp Jeriko. Och hur kan vi visa på någonting annat? Och nu menar jag inte att det är helt att vi har en värld som ser ut på det sättet, men det finns saker som vi kan behöva peka ut också och säga att nej, men vi får vara en Elia här. Vi får vara en Elia-församling. Och jag vet inte om det är någon av er som har sett The Swedish Theory of Love. Det är en dokumentärfilm som jag tror fortfarande finns på SVT Play. Men det är i alla fall, de har gjort en... Det handlar om hur vi som svenskar i grund och botten egentligen, vad vi har för riktning på livet och vad vi ser som det är det ultimata. Och de kommer fram till på något sätt att ja, men bor vi ensamma i en etta och lyckas med vår karriär på något sätt, då har vi klarat det. Och peka lite på hur ihåligt våra liv ofta är och hur ensamma vi är. Och så visar de på de fattigaste av de fattiga, liksom masajerna i Tanzania och Etiopien och sådär. Vilken rikedom de har av sin gemenskap och sitt kollektiva liv. Och det är det här som jag tror också Elias ande talar in i. Att vi får leva tillsammans. Det som den här dokumentären också pekar på då är att vi ska vara oberoende av varandra. Medans när fädernas hjärtan vänds till deras barn och barnens hjärtan vänds till deras söner. Jag tror inte bara det handlar om inom en familj. Jag tror det handlar om det. Jag tror inte bara det handlar om det. Så handlar det också om att vi ser att vi behöver varandra. Och vi behöver sätta oss i situationer där vi faktiskt gör oss beroende av varandra. Och det handlar inte bara om att jag behöver hitta någon som kan vattna mina blommor när jag åker bort. Utan att för att överleva så behöver jag de här människorna. För då kommer de in i mitt liv på ett annat sätt. Och då får vi komma tillbaka till det inre rummet som Elia hade. Att vi får hitta vår tid med Herren, hur han leder oss fram till det. För att Jesus kallar oss till honom. Jag tror vi ser det här väldigt tydligt i Jesu liv. I Johannes kapitel 13 så tvättar Jesus lärjungarnas fötter. Och man kan säga väldigt mycket om det, men i vers 3 så står det: Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Och sen så reste han sig och gick och tvättade lärjungarnas fötter. Han visste vem han var, vart han kom ifrån och vart han skulle. Och utifrån det så hade han inga problem med att ta positionen av den lägsta. Att vara tjänaren. Han var deras mästare, deras ledare, deras förebild. Men han visste så vem han var. Och det är också någonting som jag tror att vi får se i detta. Att Jesus kallar oss till honom. Till intimiteten med honom. Där vi får lära oss om honom. Och med honom så får vi lära oss om den atmosfären som vi befinner oss i. Vad är det som är det som utmanar våra relationer, våra familjer. Precis som Elias sändes till Sarefat och fick på något sätt lära sig om vad är det, vem är Baal? Vad är det han utmanar? Och vi behöver andlig klarsyn där. Och i det så tror jag att, eller jag är övertygad om att Gud, han reser upp fäder och mödrar ibland oss, olika åldrar, och att han väcker det hjärtat hos många utav oss på olika sätt, som liksom är ett hjärta som går över generationsgränser, att se att det här är någonting som jag vill ge till en annan generation. Och jag tror att det här som Jesus visar på i att han vet var han kommer ifrån och vart han ska, så han kan tvätta fötterna. Jag tror att det handlar om att jag vet vem jag är i Jesus. Jag vet vart jag ska. Jag vet vart jag är hemma. Så jag kan tvätta fötterna på dem i de andra generationerna. Och det tror jag är ett tilltal till alla generationer. Men när vi ska vara ett ljus i detta så behöver vi ha med oss det. Jag tror att vi får ta en stund av, eller vi ska ta en stund av att lyssna till Jesus. För att jag tror att han vill tala till oss idag om vilka relationer som han vill upprätta i våra liv. Och kanske om det finns någon relation som du ska få vara en livgivande kraft i, om det är någon som du ska vara en fader eller en moder till på något sätt. Så vi kommer ta en liten stund och vara stilla inför Gud och lyssna till honom. Herre, kom nu och fyll oss. Kom och tala till oss. Kom och gör ditt livgivande verk i oss, Herre. Herre, jag ber att din olja ska få flöda över här, Jesus. Att mjölet ska få finnas ordentligt här. Att du får baka din brödkaka nu, Jesus, utav oss på olika håll. Amen. Det fina är ju att vi gör ingenting utav det här i vår egen kraft. Vi upprättar inte relationer i vår egen kraft. Vi tar inte emot Elias ande eller söker den i vår egen kraft, utan det allt är genom Jesus och Jesu nåd och han har gjort för oss. Och han är den som kan upprätta våra relationer. Det är han som kan vända våra hjärtan emot andra. Omvända oss. Och det är han som kan låta oss vara ljuset som vi vill vara. Så jag skulle bara vilja komma tillbaka till där vi började. Att Gud är aktiv och han är på riktigt och han verkar idag. Och är det så att ni har upplevt någonting som han har påmint om nu eller något som han har gjort, så ja, ni kan gärna göra det under sång som kommer nu eller så, men dela gärna det med någon. Eller så kan ni göra det på kyrkkaffet eller inte att ni behöver göra det, men jag skulle vilja uppmuntra det. Att ha det samtalet. Så kommer vi att bekänna trosbekännelsen. Och efter det så finns det förbön här bak. Och det tror jag också är ett tillfälle för att ta steg i det här också. Om man känner att ja, men det som det är något område som står i vägen för mig att möta andra, att ta emot Elias ande. Om det är något som har påminnt här, om det är något i mitt liv, någon synd i mitt liv, någonting annat, så kom till förbön så ber vi med dig. Om det är någonting som om det är någon relation som ni vill lyfta fram, så kom till förbön så vi ber för det också. Sen finns vi där för olika ändamål. Vill gärna välsigna om du upplevt att Gud manar dig som fader eller moder också. Men vi bekänner